Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: sannerligen jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Nikodemus frågade: hur är detta möjligt? Jesus svarade: du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Sannerligen jag säger dig, det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utan den som har stigit ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Berättelsen om Nikodemus, den säger oss väldigt, väldigt mycket. Den säger oss att vi kan vara väldigt noga med det yttre religiösa livet, men ändå sakna det väsentligaste, livet med Jesus. Det fanns inget till det yttre som sa att Nikodemus saknade det här inre, utan allting var perfekt till det yttre. Och innan Nikodemus mötte Jesus så skulle han nog tänkte han nog själv att jag är en ganska perfekt Guds barn. Vi kan också i läsningen av Nikodemus i Johannes evangeliet säga att det är en ganska lång process för honom att gå ifrån religiositet till ett andligt liv. Och det ska vi följa en liten stund. Vem var egentligen Nikodemus? Han var farisé. Och det är egentligen inget skällsord egentligen, för farisismen startade som en förnyelserörelse. Och deras parol var: tillbaka till skriften, följa Gud i minsta detalj. Och de var pedantiska med att följa Guds ord. Avsikten var väldigt, väldigt god hos farisismen. Men det blev hårt. Det blev dömande mot alla som inte orkar leva upp till deras religiösa krav. Då som nu så hade man lagt sig till med yttre saker som hindrade dem att leva efter Guds vilja. De satte faktiskt Guds ord ur spel för sina egna reglers skull, säger Jesus. Och visst är det så att det är lättare för oss att hålla fast vid bestämda regler än att vårda relationen med Jesus. Men då är risken att vi blir hårda mot människor som inte orkar leva upp till våra krav, till våra regelverk. Och det som också sker då, det är att vi blir ganska blinda för vår egen andliga fattigdom. Och därför var Jesus tvungen att säga till fariseerna gång på gång: glöm inte barmhärtigheten. Gå och lär dig vad som menas med barmhärtighet, säger han, gång på gång till fariseerna. Nikodemus gick regelbundet till kyrkan. Han bad, han fastade, han gav allmosor, han studerade skriften. Han var generös mot de fattiga. Han var expert på religion. Han var lärare för Israels folk. Och han var en respekterad man. Han var en man som ville leva rätt och riktigt. Och jag tror att inför Nikodemus, om man tar det nutid, så skulle du kunna köpa en bil av honom utan att titta på den. för han var att lita på. Så till det yttre var det ingenting som talade emot honom. Ändå saknade han det viktigaste, livet från Gud. Han satt med Stora rådet, det högst styrande och dömande myndigheten på Jesu tid. Men denna man, han kommer en natt till Jesus. Varför kommer han en natt? Och vi kan tänka så här att han hade nog varit med och sett en del. Med all säkerhet så var han med i templet när Jesus drev ut månglarna. När han gjorde den här piskdumpan och drev ut och välte väck månglarnas bord. Och upplevde att de såg att Jesus var vred över att de tog betalt av människor som längtade efter Gud. Kanske där någonstans det drabbade Nikodemus själ att hans tro inte riktigt räckte fram. Kanske han hörde också en stämma inom sig själv att jag är korrumperad. Jag är en del av det andliga förfallet. Inför Jesu ord, inför Jesu nitälskan, inför Gud, så tror jag att Nikodemus den gången fick en liten bräcka i sitt religiösa liv. Han kanske började upptäcka sin egen andliga fattigdom. Och han såg till sin förskräckelse, jag är en del av allt detta som Jesus är vred över. Visst är det lätt att våra religiösa övningar är intakta till det yttre, medan det inre livet sakta har gått förlorat. Inget har vi skrämt bort människor från kyrkan så mycket som människor med en stor bekännelse, men med hårda hjärta. Sökarna är känsliga för sånt. Frank Mang, som ni säkert känner till, han bad ju för tusentals människor, men han säger, jag har nästan aldrig bett för en farisé. Aldrig, säger han. De som bäst skulle behöva förbön söker inte, för de ser inte sin egen fattigdom. Men med Nikodemus var det ändå något annorlunda. Han hade fått en bräcka, en spricka i sin religiösa fasad. Och han kände, jag är tvungen att få veta vem Jesus är. Jag måste få veta om mitt liv räcker till. Nikodemus var imponerad av det han såg och hörde av Jesus. Han hade sett undren, de sjuka blivit hela, de nedtryckta hade blivit upprättade. Men tron vid det här läget sträckte sig till det han såg med sina ögon. Men det han såg hade väckt en längtan hos honom efter något mera. Han ville samtala med Jesus om de stora frågorna i livet. Jag tror att Jesu undervisning och Jesu tecken och under gjorde honom både förväntansfull och orolig. Och han började tänka, tänk om jag står utanför Guds rike. Jag som alltid har trott att jag har stått innanför. Varför kom han på natten? Jo, rädsla för judarna. Redan då så fanns det så att man kunde bli utesluten ur synagogan om man visade sympati för Jesus. Och det fanns mycket rädsla och fruktan hos den gode och präktige Nikodemus. Och för att inte visa sin längtan så smög han på natten. Och det tror jag, det finns också hos oss präktiga svenskar. Det finns en längtan, men det finns också en rädsla att visa vår längtan. Och även i församlingen så har vi svårt ibland att visa vår längtan. Det är lättare med präktigheten. Ett liv med Jesus handlar ju om att vi blir finnare. Men det är mycket mer modernt idag att kalla sig sökare. Finnare tycker människor, det är så färdigt. Men det är det ju inte. Kristen tro handlar, jag har funnit honom som jag har sökt. Men jag är inte färdig. Det finns mer att få. Men trots rädslan så uppsöker Nikodemus Jesus i skydd av mörkret. När längtan blir större än rädslan har väckelsen börjat i en människas liv. Och det har vi fått sett gång på gång under de här åren i Växjö. Hur längtan har drivit människor både till alfakurser, till gudstjänster. Och sen har de kommit till tro. När längtan blir större än rädslan, då har väckelsen börjat i ett hjärta. Det kan finnas också en annan anledning att han kommit på natten. För det är ju så, när lugnet har lagt sig, när alla dagsbestyr är överstökade, när man sätter sig lugnt ner i soffan och man hinner komma till sig själv, det är då frågorna kommer. Kanske han hade svårt att sova den här natten, Nikodemus. Det malde hans tankar. Är jag innanför eller utanför Guds rike? Räcker min andlighet till? Frågan om vem Jesus var oroade. Och när man har sökt upp någon för att samtala, då vill man inte bli störd. När man har något viktigt att prata om, då visste han småtimmarna är bäst. För på dagarna kom så mycket folk omkring Jesus så att man inte ens kom åt att äta. Jag tror att det finns många människor också i vårt land, även i Liatorp, Diö, där frågorna kommer på småtimmarna. Det är frågorna om livets mening. Om döden och allt detta. Och kanske det finns fler människor i din närhet än du anar. Som ropar till Gud i skydd av mörkret. När de har lagt sig. De ropar om hjälp, om vägledning. Och vi som församling, vi kallar det att tolka människors gudsupplevelse. Som de gör i vardagen, i naturen och så vidare. Vi har ju funnit honom som de söker, Kristus. Och här behövs en lyhördhet. Och en vishet. Och en mjukhet. Nikodemus kommer i alla fall till Jesus den här natten. Och han kommer med en kommentar. Du måste vara sänd av Gud. För ingen kan göra sådana tecken som du om inte Gud är med honom. Och då svarar Jesus, som vi tycker, något helt annat. Han säger, du måste födas på nytt för att kunna se Guds rike. Jag tror inte vi kan föreställa oss hur de här orden chockerar Nikodemus. Samtidigt öppnar de upp hans inre värld. Jesu ord talar väldigt, väldigt tydligt till Nikodemus om att hans religiösa övningar inte räcker till. Något mer måste till för hans ögon ska öppnas. För att han också ska kunna se Guds rike, komma in i Guds rike. Och sen börjar Jesus tala om att han är människosonen som ska upphöjas. Liksom ormen upphöjdes i öknen. Här tror jag inte Nikodemus förstår vad Jesus talar om. Just nu. Men han ska senare förstå. Och så är det ibland. Att det som vi uppfattar nu. Förstår vi inte just nu. Men längre fram förstår vi. Om vi håller ut. Och det är det här samtalet som. Texterna. Som är så välkända finns med. Så älskade Gud världen. Det som vi kallar för lilla Bibeln. Det är samtalet med Nikodemus det finns med. Jag tror när Nikodemus går ifrån det här samtalet så är han mer övertygad än någonsin att Jesus är sänd av Gud. Problemet är fortfarande hans rädsla, hans feghet. Att uttrycka sina funderingar inför de andra i rådet för sina vänner. Han går ifrån detta nattliga samtal som en hemlig lärjunge till Jesus. Kanske du känner igen dig i hans rädsla för att säga som det är. Tror vi alla hamnar där ibland. För ett antal veckor sedan så döpte jag en grabb i 20-årsåldern som heter Alexander. När jag satt och samtalade med honom innan dopet så berättade han att han är uppvuxen i ett kristet hem. Hans föräldrar är med i församlingen. Och de har bett mycket för honom, det vet jag. Men han har väl haft tron hela vägen på något sätt. Men han har haft så svårt att bekänna bland sina kompisar. Han har liksom, när de har frågat honom så har han dragit på det och lindat in det. Och nej, han tyckte det var svårt. Men sen började han gymnasiet. Och sen började han vara med i kyrkan lite mer. Han började engagera sig i ungdomsverksamheten. Och det fick tron lite mer rötter i hans liv. Och då kunde han också börja bekänna lite mer från sina vänner. Det var inte så farligt längre att tala om. Men jag är kristen. Jag vill tillhöra Jesus. Och då förankrade sig tron i hans liv. Och det här berättar han. Och sen döper han sig. Och det var fantastiskt att se att när man någonstans vågar, om inte så stort kanske, ändå våga säga så här är det. Då förankras tron i våra liv. De ledande judarna var väldigt avundsjuka för att folket hellre lyssnade till Jesus än till dem. Och de blev svarslösa när de såg de sjuka bli helade. Och den glädje som de fattiga fick i mötet med Jesus. De var rädda för att förlora sitt inflytande. Jesus var ett hot mot deras överlevnad som religiösa experter. Och religion är verkligen något betungande. När tradition och regler blir viktigare än människan. Och det hade blivit för dessa religiösa ledare. De kunde inte glädjas över det de såg Jesus gjorde. Att de nedtyngda människorna kunde räta sina ryggar. Och de fick glädjen tillbaka. Värde tillbaka. Nej. Deras avundsjuka gjorde dem blinda för sanningen. För de var mer måna om sitt eget än om andra människors värde. Men mitt i stora rådet fanns Nikodemus och Josef från Arimatea. Båda var hemliga lärjungar till Jesus. De vågade fortfarande inte kliva fram. Idag är det inte speciellt kontroversiellt att säga jag tror på en högre makt. Jag tror på en Gud. Men att bekänna Jesus, det är betydligt svårare. Det är något märkligt med namnet Jesus. Inför honom känns det som att man måste ta ställning. Det tar emot hos många att säga jag tror på Jesus. Men att tro på en högre makt, det tar inte emot för många. Men jag tror det är viktigt att när vi bekänner Jesus så förankras han i vårt hjärta och tron får lite djupare rötter. Men där var inte Nikodemus och Josef ännu. Men det finns ett ställe där han försöker lite granna Nikodemus. Och där finner vi Johannes 7 och 45. Och sammanhanget är det här att översteprästerna och fariseerna har skickat iväg sina tjänare och sagt att hämta Jesus, grip honom och för honom till oss. Och de sticker iväg. Och sen kommer de fram där Jesus är och sen hör de Jesus undervisa. Och så säger de att alltså de är alldeles tagna av hans undervisning. Och de kommer tillbaka utan Jesus och då frågar de: men var har ni Jesus? Då säger han: aldrig har någon talat som han. Och det är i det sammanhanget vi kommer in här i 7:45. När deras folk kom tillbaka frågade överstepressen och fariseerna: varför har ni inte tagit hit honom? De svarade: aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem: har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. Nikodemus, det har de, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sa: inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör? De svarade: är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen. Här ser vi att rådet har nu delade meningar om vem är Jesus. Och Nikodemus tillhör de som vill skydda honom. Man är fortfarande mer fylld av rädsla än frimodighet. Därför vågar han inte säga vad han egentligen tror och känner i sitt hjärta. Utan han säger så här: inte dömer väl vår lag någon utan man först har hört honom och tagit reda på vad han har gjort. Men han får ett spydigt svar: se efter i skriften ska ni se att ingen profet kommer från Galileen. Och det här tystar honom. Han har ännu inte öppnat sig för den kärleken som driver ut rädsla för vad andra ska säga. Det hade däremot kvinnorna i korset och aposteln Johannes, som själv säger den lärjunge som Jesus älskar, säger om sig själv. Jag är säker på att kvinnorna vid graven och aposteln Johannes, de hade öppnat sig för den kärlek som fördriver rädslan. Därför vågar de stå nära korset. Men där är inte Nikodemus ännu. Ibland krävs det mycket mod för att stå för sin tro. Och det gjorde det för Nikodemus här. Jag klandrar honom inte. Men vad hade hänt om han hade klivit ut i ljuset ordentligt? Ja, jag vet inte. Kanske han själv hade känt sig bättre, men han hade absolut blivit utesluten ur rådet. Jag tror den som inte vågar säga som det är blir heller aldrig riktigt fri. Troligen följer Nikodemus korsfästelsen med ett tungt hjärta. Jag tror varken han eller Josef från Arimataja hade varit med och röstat för att Jesus skulle korsfästas. De hade antagligen inte varit med på det mötet. Han såg hur korrumperade det var, att han själv var en del av detta hyckleri. När han nu står och ser Jesus på korset, är det troligt att han börjar förstå det nattliga samtalet när Jesus säger att jag är människosonen som ska upphöjas, de koppar ormen i öknen. Jag vet inte om jag har sett den här filmen, Jesusfilmen, den är mer äldre filmen, för det finns en frekvens som jag tycker är så vacker. Jesus hänger på korset och Nikodemus står bakom ett träd och det finns lite tankebubblor omkring honom. Det är profetian i Jesaja 53, alltså visar att han tänker det, och det kanske var så. Han var lärd. Han visste vad som stod i Gamla testamentet. Och vad står det där? Det står: han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lamm som leds i slakt. Eller tackan som är tyst när de klipps. Han öppnade inte sin mun. Mycket troligt att allt faller på plats för Nikodemus när han ser Jesus ge upp andan och dö. Det finns ett ställe till, ett tredje sista ställe som talar om Nikodemus i Johannes evangeliet. Och nu kliver han fram. Och vi hittar det i Johannes 19:38, i gravläggningen. Och jag tycker det är så vackert. Josef från Arimataja, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemus kom också dit, han som första gången hade sökt upp Jesus på natten, och han hade med sig en blandning av myrra och aloj, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna, så som judarna brukade göra vid en gravläggning. In till platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård, och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Det lade Jesus eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära. Här möter vi två rådsmedlemmar som under en lång tid hade varit hemliga lärjungar till Jesus. Men nu träder de fram när hatet kring Jesus är som störst. Det är det som Nikodemus nu börjar se allt i ett klart ljus. Men nu är allt för sent. Hur mycket han förbannar sin feghet denna stund kan vi bara ana. Men han kliver alla fram i ljuset med sina 30 kilo myrra och aloj, som visar att Jesus är värd en kunglig begravning. För det var just det man, den här mängden man använder när man begravde kungar. Och hans hedersbevisning visar med all tydlighet att han nu hade förstått vem Jesus var. Han är nu övertygad om att Jesus var Guds son, den efterlängtade Messias. När han nu var så feg att han inte vågade bekänna sin tro, våga stå upp för Jesus medan han levde, så vill han i alla fall visa sin vördnad för honom vid begravningen. Han bryr sig inte längre vad andra tycker och tänker. Nu får det bära det brista. Jag har svikit en gång, jag gör det inte igen. Hjärnans tro hade blivit ett hjärtas tro. Det som Luther säger är det längsta sträckan i människans liv. När tron gå från hjärna till hjärta. Traditionen säger att Nikodemus döptes till Kristus av Petrus och Johannes, och han därmed blev utesluten ur rådet. Det vittnar om att han för resten av sitt liv följde Jesus, oavsett vad det kostade. När han äntligen hade vågat bekänna fick han smaka det liv endast Jesus har att ge. Att han blev utesluten ur stora rådet tror jag inte betyder någonting för honom i förhållande till det liv han nu hade funnit hos honom som uppstod från de döda. Nu hade han blivit född på nytt. Hans ögon var öppna för livet med Kristus. En tonårstjej, hon heter Bella. Hon är uppvuxen i Västergötland. Hon kom en dag till pingstkyrkan som hon aldrig hade varit i förut. Och när hon gick dit var allting grått och tungt och dystert. Hon mådde inte bra. Hon gick och satte sig på det mötet för att hon aldrig varit i kyrkan förut. Hon hade en längtan efter något annat. När pastorn hade predikat så bjöd han fram och sa att du som vill ha förbön av någon anledning, du kanske kommer sätta dig på första bänken. Och hon kliver fram. De ber tillsammans. Hon tar emot Jesus. Och sen berättar hon När jag sen gick hem, slog upp kyrkdörrarna, då hörde jag fågelsång. Då såg jag det sköna i naturen. Jag såg himlen, den blåa himlen. Jag såg växterna. Mina ögon var öppnade. Jag såg ära att bli född på nytt. Vi ser någonting vi inte har sett förut. Min svägerska, som är uppvuxen i ett pastorshem, tyckte kristen tro var ganska tråkigt. Lämnade ganska tidigt. Men för några år sedan så började hon söka. Hon åkte världen över. Sökte mycket relationer. Men fann inte riktigt. Och min fru, som är hennes syster, sa någon gång till henne att du finner aldrig ro innan du finner Jesus. Men hon tänkte, det där har jag redan prövat. Det där är ingenting för mig. Men längtan blev större i hennes liv. Hon var på ett par gudstjänster i Rudersbergskyrkan. Hon bodde i Göteborg annars, men hon var besökt av oss. Och blev berörd. Och längtan blev djupare. Och så småningom så sökte hon sig till en alfakurs i Göteborg. Och någonstans på vägen tar hon emot Jesus. Och döper sig. Och sen säger hon så här. Inte hade jag förstått att kristen tro handlar om en relation med Kristus. Tänk att man kan leva så nära och ändå att allting går förbi. I 30 år. Men nu har hon kommit innanför. Hennes ögon är öppna. Idag förstår hon med hjärtat vad kristen tro är. Vad lär oss berättelsen om Nikodemus? Jo, den lär oss att trons framväxt är en process som ibland kan ta väldigt tid. Den lär oss att rädsla för att säga som det är gör att vägen både blir svårare och längre. Den lär oss att det finns hopp mitt i mörkret och i det som till det yttre ser ut som ett totalt nederlag. Men den lär oss också att Gud aldrig någonsin överger den som ärligt söker sanningen. Även om rädsla och feghet är det största hindret. Gud står där ändå. Och det lär oss att det kristna livet inte handlar om beteenden, regler och tradition. Utan ett friskt liv med Jesus. Som vi bara kan ta emot genom Guds ande. Låt oss be tillsammans. Tack Fader, Son och Helige Ande att du är hos oss denna stund. Tack att du alltid är närvarande genom din gode Helige Ande. Tack Jesus för att du har gett oss massa berättelser i ditt ord. Tack Herre för berättelsen om Nikodemus sökande men också hans finnande. Och tack Herre för du är med i vårt sökande. Och du är med i det liv som blev vårt. Tack att du känner oss alla vid namn i denna kyrka. Tack Herre för du vet vart vi är i vår livsprocess. Och tack för du är där. Och tar oss vid handen och leder oss vidare. Och jag ber för oss alla. Låt livet med dig Kristus ständigt få leva i vårt hjärta. Förnya vårt liv med dig Kristus så att vårt liv blir ett smittande liv som drar andra till dig Kristus. Välsigna mina vänner här. Välsigna församlingen här. Låt dem få vara en smittande gemenskap. Det är livet med dig Kristus. Få prägla hela församlingen och deras liv i vardagen. Kom du heliga ande och blås över oss och förnya vårt liv med dig Kristus. Amen.